Välkomna till Polynoms podd. Jag heter Niklas Danneliv och har grundat Polynom. Idag har vi en spännande gäst i form av Per-Håkan Börjesson på Spiltan Investment. Spiltan blev ett investmentbolag 1986 med ett kapital på 200 000. Idag har bolaget ett börsvärde på knappt 7 miljarder. Merparten av denna fantastiska utveckling kommer från värdeökningar och endast 170 miljoner har varit nyemissioner. Bolaget har dessutom delat ut och återköpt aktier för 600 miljoner sedan start. Välkommen hit Per-Håkan Börjesson.
Välkommen.
Tack så mycket.
Vi tänkte börja lite grann med din bakgrund. Du är från Alingsås, men kan du berätta lite grann, hur blir man en Per-Håkan egentligen?
Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, men jag är uppvuxen i en företagarfamilj. Min far startade en bilhandel. Han var väl lanthandlare som 1955 startade bilhandeln. Och flyttade vi till Alingsås 58. Och så har jag två äldre bröder och två brorsöner som fortfarande är aktiva i bilföretaget. Där jag har varit aktiv lite grann under början på 90-talet. Var jag jobbade helt i det. Vi köpte firman då av pappa där i början på 80-talet. Jag och mina bröder en tredjedel var. Men sen har jag då läst ekonomi i Linköping och industriell ekonomi. Och även läst i USA och jobbat för Ericsson då 5 år. Och sen flyttade jag hem och var managementkonsult. Och sen hoppa in i bilföretaget då. Så det är väl lite kort. Och sen var jag lite fristående konsult. Och sen 1997 började jag jobba heltid med Spiltan.
Jag läste någonstans att du var inte så jätteintresserad av bilar. Så du flyttade till Stockholm och blev konsult istället.
Ja, lite grann. Jag är med mina bröder. Det är ju deras viktiga del av sina liv. Det är kul att vara bilhandlare. Alla vill prata bilar och sådär. Men jag har mer aldrig varit så riktigt intresserad faktiskt. Utan när man tar sig från A till B. Så jag kör Volkswagen så att jag har så lite... Jag har aldrig varit mekat eller varit inte så praktiskt lagd kanske med skruvmejslar och sånt där. Så att jag läser böcker och lite sånt där som jag har på mig och promenerar. Så har jag aldrig varit riktigt bilintresserad. Mina bröder körde faktiskt rally. Mina mellanbror körde rally. Och de är med, även lite grann äldsta bror. Så att det blir så när man är yngst och lite halvsladdigt och 6 år yngre. Så blir man, ska man göra något annorlunda. Det blir lite så när man växer upp i en familj.
Har du barn själv idag?
Ja, 3 killar ja. Från 32 till 24.
Vad gör dina barn idag?
Ja, äldsta sonen han är ju intresserad av aktier. Och har varit på andra AP-fonder som analytiker. Och jobbar även med SBB eller dotterbolag till SBB. Han har varit med bostadsfastigheter. Men han är ju lite aktiv med Spiltan. Och varit även med i vår börsgrupp i och med att han är bakgrund och vi valde även inom i styrelsen nu i maj här så att han har varit adjungerad så han är ganska aktiv och är med i några av våra nya bolag så där. Sen har vi mellanson som har varit bäst på KTH civilingenjör och sen har han varit konsult och nu ska han starta eget då i sätt att få e-handlare att skänka mer eller kunde till e-handlare skänka mer pengar och yngste sonen läser industriell ekonomi i Lund då.
Ja, det låter som att äpplena inte faller långt från trädet.
Ja, det kan ju vara så.
Spiltan startade 86 som en aktiesparklubb av några vänner som hade studerat just på industriell ekonomi på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Beskriv gärna Spiltans utveckling under de första 11 åren innan du började arbeta heltid 97.
Nej, det var ju mest faktiskt som en liten kul grej. Jag flyttade ju hem från USA då och så bildade vi faktiskt först en premieklubb. På den tiden kunde man gå till Riksbanken och låna 160 000. Så hade vi 40 000 själva så köpte vi en premieobligationsserie. Och sen hade vi så tur att det blev en riktig boom där på premieobligationen 1986. Vi kunde sälja den här serien för 260 000 tror jag det var. Så vi mer än dubbla pengar på ett år. Och då tyckte vi det här är fantastiskt hur duktiga vi är. Så vi startade investment av i Spiltan då. Och då fick vi ihop 200 000 kronor från början och sen var det ju mer, vi hade väl 2 korta grupper, en lång grupp och vi var lite experter. Man hade börjat med det med optioner så vi höll ju på och gjorde med lite nyemissioner och sånt där och nyintroduktioner. Men vi var ju glada amatörer får man väl säga så här i efterhand. Och sen efter 3 år, då hade börsen gått upp, det var slutet på 80-talet, då hade vi fortfarande 200 000 kronor. Då undrar jag vad vi gjort för fel. Ja, då var det här med transaktioner, finansvärldens modvikt. Vi hade köpt och sålt, en mäklare med rika, men vi hade gjort lite missar med terminer på premieobligationer. Så vi hade gjort några bra affärer och ganska många dåliga. Så då tog vi in lite konsulter där som frågade vad tycker ni om det här? Ja, vissa hade glömt nästan att de har satsat för pengarna. Men så i alla fall så sa vi måste satsa mer då. Så då fick vi ihop 800 000 till och skulle vara lite mer proffsiga då tyckte vi. Men då gav vi oss utomlands. Vi köpte Dragados inför olympiaden i Spanien och utländska aktier. Och det gick inte bra heller då. För sen kom ju kraschen där 1991. Men som tur var hade vi inte lånat. Så vi hade bara 1 miljon. Så vi hade halverat oss ner till 400 000. Hade vi bara då i början på 1991-1992. Och sen hade alla lite olika problem. Och vi hade problem med våra familjeföretag. Det var ju dåliga tider. Vi sålde inte så många bilar. Så att, då kan man säga att man la bolaget i träda då. Under 3-4 år. Och då sålde jag in. Och det var lite tursamt att med familjeföretagets pengar hade jag investerat i den första riskkapitalfonden i Sverige som heter Procuritas. Så jag la in 2-3 av deras innehav i Spiltan då, och så hände ingenting. Och så 94 då hade faktiskt de här 400 000 blivit 2 miljoner. Vi hade femdubblat pengarna i och med att det gått bra då på den här grejen. Och då hade vi en beryktad fest. Happy days are here again. och vi satt ihop Spiltansången och hade fest och hade kul. Och sedan ja, höll vi på lite med aktier där. Och sen då 1997, då skulle den här Procuritas starta nästa fond. Och då tyckte jag, nu kan jag ju ta en andel i den här och lägga i Spiltan. Och sen var det Healthcare på tidiga faser inom medicinteknik. Och så hade några andra kompisar startat Linktech som hade riskkapitalbolag i Linköping. Så det kan man säga var de tre innehaven som när vi körde igång då 1997. Och då fick vi ihop, då hade vi väl de här 3-4 miljonerna. Så fick vi ihop 12 miljoner till. Så då hade vi 15 miljoner då 1997 när jag började jobba heltid. Men jag kunde inte ta ut någon lön då. Utan jag fick optioner istället på Spiltans utveckling. De första två. Så det var väl lite historiken. Och sen började vi då. Men sen som tur var hade jag ju läst den här första boken om Buffett. Första riktiga bra biografin. Making of an American Capitalist. Som kom 1996. Så det hade jag som bakgrund lite grann. Så att jag hade stabila lönsamma bolag. I noterade bolag då som vi köpte. Och sen gick det jättebra då. 97-99. Då gjorde vi hittade en emission på. Tog väl in 50 miljoner. Så tog vi ytterligare in i emission 2001 och sen drabbades vi väl inte riktigt av den här internetkrisen på samma sätt. Men vi hade ett antal bolag som inte gick bra då som vi bildade en liten arbetsgrupp, där Spiltans arbetsgrupp som vi jobbade med. Då var vi tvungna att jobba med de här bolagen i många förväntningar. Men som tur var hade vi både kassa och stabila lönsamma bolag. Så vi gick ju ner då, vi halverade väl kursen kanske från 600 kronor till 6 kronor. Då. Sen började vi handla bolaget då på alternativa. Då var vi kursen 270 kronor var första gången.
Och hur många delägare hade ni då på den tiden?
Ja, vi kanske hade 200-300 någonting sådär. Vi hade ju de här emissionerna, men just det, vi bildade ju 1999, då gick vi ut ganska brett till aktieägarens barn och jag delade ut lite aktier till lite kompisar och sådär för att vi skulle, för då fick vi skattemässig investmentbolagsstatus. Det fick vi år 2000 och då måste man ha 600 fysiska ägare och en spridd aktieportfölj. Så då hade vi ju 600-700 ägare år 2000. Och sen gick det ner då och sen då konstaterade vi då lite grann att det här med tidiga faser att det tar längre tid och kostar mer pengar, så då har vi väl varit lite mer försiktig med det och jobba mer långsiktigt, det här med minoritetsposter och det här med fonder som vi börjar med också, det konstaterade vi att de tar ju 2% och 20% av uppsidan så att vi gör det själva. Då hade ett antal av mina gamla kompisar hade ju börjat med lite grann var affärsänglar och investerare, så då var vi med och jobbade med den här bolagen då. Och sen då anställde vi då, vi hade en kille anställd där från 1997, en ung ekonom då som var med några år. Och men sedan då 2006 så anställde jag då första investment manager, det var Håkan Sjundesson då som var gammal managementkonsult som var känd som gammal. Och sen hade jag även anställt Erik Brännström då i samband med att vi startade Spiltan Fonder 2002 då. Så han jobbade först halvtid och sen jobbade, så vi var väl 2-3 stycken där i 2006.
Hur skulle du säga att Spiltan förändrades när du började arbeta heltid? För det lät lite grann som att det var en ganska passiv verksamhet, om jag får uttrycka mig så, fram tills du började jobba heltid och att det kanske blev mer styrfart framåt efteråt.
Ja, vid 97 då tog vi med in de största ägarna i något placeringsråd och aktiv styrelse. Då hade vi ändå 15 miljoner, men vi satsade ju då ganska små pengar i relation till vad vi gör nu. Men det var ju så vi började och jobba aktivt med det här. Och sen när vi fick in 1999 fick vi ju 50 miljoner till, så då hade vi ju ändå 60-70 miljoner. Då kunde vi ju investerar både i nya noterade aktier och tittar på lite, det var ju populärt med startupbolag då i början här slutet på 90-talet, så att då var vi med ett antal sådana här och saminvesterar med andra, både affärsänglar och lite andra riskkapitalbolag som vi kände i nätverk, så då hade vi ganska många bolag vi investerade i, och sen då inträffade att många av de där fick problem då 2001-2002 i den här internetkraschen då, kan man säga.
Måste bara fråga, namnet Spiltan, var kommer namnet Spiltan ifrån?
Ja, det var ju då från 86 där, när vi var, jag och min kompis, jag bodde som kompis i Stockholm här. Han kom från Vretstorp utanför Örebro och jag kom från Alingsås, och vi tyckte vi att vi var bönder fast vi bor i Stockholm. Så det blev det lite lantlig framtoning. Ja, så det blev.
Ja, det var bra namn tycker vi.
Ja, det är annorlunda eller vad? Ja.
Ni startade ju upp då två nya egna företag, Spiltan Fonder och Marknadsplatsen Alternativa Listan 2002. Det var ju liksom första gången ni startade egna företag, till det här ni bara investerat i andras företag. Vad var det som gjorde att ni helt plötsligt ändrade strategi där?
Ja, fondbolagets historik, det var ju att för att få in aktieägare i Spiltan så hade jag börjat skriva lite grann och studera finansbranschen och skrivit lite debattinlägg och sådär. Så jag var lite aktiv, och då kom det en aktieägare från Alingsås faktiskt och sa, ska vi inte starta ett fondbolag ihop då? Vi borde kunna klara det. Och sen dessutom hade då Dino Gerge startat 94 och haft otroliga framgångar i samband med då PPM-starten där år 2000. Då tyckte vi kan göra samma sak, och så blev det att vi ansökte. Och så kom även Erik Brännstrup då, som hade varit på KQ var det väl, som, och också tyckte att den här idén med att Sveriges sparare behöver något bättre alternativ och enkelt effektivt. Och så vi hade gemensamt en driv att det här borde vi kunna klara bättre. Och med inspiration faktiskt av Dino Gerge då. Och som också var, vi var ju där och hälsade på dem lite grann. Och sen började vi med fondbolaget då med 2-3 personer och ansökte Finansinspektionen där. Så att, och Alternativa var väl en lite annan historik också. Då hade jag läst om Buffett där, om man inte ska äga en aktie i 10 år kan man inte äga den i 10 sekunder. Och då var det här med alltså det borde finnas en marknadsplats för onoterade bolag som har många aktieägare. Och så träffade jag faktiskt av en slump Carl-Johan Högbom och Kent Söderström som hade startat ett eget konsultbolag för att just hjälpa bolag för att ta sig in på börsen. Han hade varit börschef respektive ansvarig för de bolag som skulle in på börsen. Så att, då kom vi fram till att det borde finnas ett behov av en marknadsplats för onoterade bolag. Och då fanns det ju Euroclear, fanns det med 1000 bolag som var Euroclear-anslutna som inte fanns på börsen. Så då skulle vi starta den alternativa marknadsplatsen. Och sen har det ju varit en lång resa då, som vi kanske kan komma tillbaka till. Men ja, det var en handelsplats för onoterade aktier, och sen blev det även emissioner så småningom när vi var tvungna att utvidga. Det är ju regelkrav hela tiden med, sådana här, med finansinspektionstillstånd, och nu är det tyvärr så att vi har. Och sen gick vi ihop med Pepis och sen med Founder by Me, och nu har det ju varit riktigt dåliga tider för emissioner, så vi har beslutat här faktiskt i veckan och lägga ner Pepis alternativa, så det är tråkigt, men det går så ibland. Mm. Så vi har en stor succé i form av Spiltan Fond och ett bolag som har vi har fått lägga ner efter 20 år. Så där ser man hur man startar nya bolag, så tar det längre tid och kostar mer pengar. Ja. Och Spiltan Fond å andra sidan är en stor succé då. Mm.
Om du tittar tillbaka på de olika etapperna sen ni startade, vilka misstag gjorde ni i början som du tycker att du har lärt dig mycket från?
Ja, då 99-2000 var det väl det här tidiga fasen att det tar längre tid och kostar mer pengar. Då hade vi, och då var det ju dåliga tider, lite grann som det är nu faktiskt. Så det var väl misstaget att vi gick in lite för många innehav och många tillväxtbolag som inte riktigt flög då. Och de största misstagen är väl när vi inte, affärsidén höll kanske inte i några fall, att vi inte studerade dem tillräckligt noga, och sen i några fall var det att entreprenörerna inte var tillräckligt duktiga så att säga. Och det var väl lärdomen där, det var några riktiga missade straffsparkar tycker jag, när man ser på de här individerna som vi tittar på.
Du nämnde tidigare Berkshire Hathaway och Warren Buffett. Du har ju varit en väldigt viktig förebild för Spiltan. Vilka stora likheter finns det mellan Spiltans och Berkshires investeringsfilosofi?
Ja, det är ju det här med, det är ju enkelt att köpa bara stabila bolag, lönsamma bolag som har ägare och har affärsidéer du begriper, säger Buffett. Det låter ju jätteenkelt, men det är otroligt svårt att ha karaktären. Och vi har ju Den fortsätter att göra lite affärer som kanske inte Buffett skulle gjort. Va? Men, och han har inte startat några fondbolag till exempel som en stor succé. Det skulle han aldrig ha gjort, och även startat en alternativ aktiemarknad. Så en blev succé och en blev, gick inte så bra då. Men samtidigt har vi haft, det var ju fördel då 2001 när alla, det var ju många som förlorade 99% av sina pengar. Sen blev ledstjärna med Janne Karlsson, de förlorade, gick helt, för de hade bara sådana här tillväxtbolag. Vi hade ju hela tiden börsaktier som var lönsamma och som var stabila. Så det var vår räddning, och det var tack vare Buffett. Va? Och sen skulle vi då försöka vara lite duktigare och hitta de här tillväxtbolagen också. Och det håller vi fortfarande på med. Så att vi är till stor del Buffett och hans filosofi, men även så lockas man ju av det här tillväxtbolag som ska förändra världen och gå upp 100 gånger. Men det är klart att Buffett satsar på stabila bolag som växer med 15%, och dubblar du pengarna 50 år. Så det är hela tiden en avvägning, men vi gör väl lite grann både och, även om vi har fokus på Buffett. Och sen är det ju här man ser, han startar ju också lite grann på samma sätt. Han hade bolagsstämmer med 20 personer i kafeterian där han hade sitt, och lite samma sätt att han ser sina aktieägare som partners. Och det gör vi också, i och med att vi har den kulturen att vi, det var ju vänner, bekanta och släktingar som vi, när vi tog in hela tiden från början. Och många som läste industriell ekonomi och kompisar och sådär. Så att det var, det, på det sättet är vi också samma. Men han Buffett kanske har lite bättre karaktär än vi har då.
du svarar på min nästa fråga idag kring hur ni skiljer åt från Berkshire. Och man kan säga att den stora skillnaden är då att ni i större utsträckning investerar i tillväxtföretag än vad Berkshire gör.
Kan man säga, just det. Och sen har vi ju minoritetsposter i onoterade bolag. Han köper ju helägda bolag där det finns en ledning och som är stabil, lönsam och som han litar på. Och då är klart att då får han ju fördel att han har kassaflödena från det. Vi satsar på minoritetsposter. Hitta duktiga entreprenörer som vi tror på. Så att, det är lite olika filosofi där faktiskt. Men om man hittar en duktig entreprenör som brinner för sin sak, han vill inte sälja hela bolaget. Men han i USA tror jag det är lite annorlunda. Alltså man har byggt upp ett bolag i 30 år. Man har 3-4 barn. Och sen, vad ska hända med bolaget? Och då vill man ha det i en säker hamn. Då säljer man till Buffett och får några miljarder dollar och kan dela ut pengar till sina barn. Och så fortsätter man att jobba, för det är det man har gjort under 30 år och inte haft någon semester, och då fortsätter man att jobba. Och då säger ju Buffett att duktiga chefer som har byggt upp ett bolag får fortsätta jobba. Så han skämtar lite grann och säger att jag glömmer bort att jag har köpt bolaget och de har glömt bort att de har sålt bolaget. Men i Sverige är det lite svårare, det kräver mer resurser tror jag, att köpa ett generationsskiftesbolag någon 65-70-åring. Då vill de ju spela golf eller flytta till Portugal eller hitta på något annat. Va? Så det, den metoden. Det krävs mer resurser i Sverige när man köper helägda bolag och tar ansvar för utvecklingen och anställa nya chefer. Så därför har vi valt att ligga kvar med minoritetposter då, som är skillnad mot Buffett.
Och kan du utveckla lite grann de positiva sidorna från att ta just minoritetsposter i bolag i Sverige?
Ja, när du får duktiga entreprenörer, ja, då om du exempel Paradox med vår stora succé, det är Fredrik Westman, han äger fortfarande 33% och vi äger 17%, och man utvecklar bolaget och brinner för det här, och då klart att då får du bra utveckling och kanske lite mer 30, 35, 40-åringar som vill utveckla sitt bolag ytterligare. De har byggt bolag ganska långt men vill fortsätta och med våra hjälp och med våra pengar så kan de fortsätta utveckla det. Men sen är ju nackdelen då att vi sitter lite grann i baksätet. Vi kan ju inte byta vd om vd är nu största eller entreprenörerna äger 70% och vi 30%, då kan vi inte byta. Och så måste man ha permanent kapital då, för vi kontrollerar inte våra kassaflöden. Och det löser vi då genom att ha kassa eller börsaktier som hela tiden för att ha likviditet när vi behöver mer pengar i de här onoterade bolag. Men om du har rätt entreprenör så blir det ju fantastiskt, men om du missar och har fel entreprenör som vi gjort några gånger också givetvis, ja, då är det inte kul heller.
Så det är viktigt vilken partner man väljer helt enkelt?
Ja, det är viktigt. Det är absolut. Det är viktigt i alla bolag att ha rätt chef, så att säga, men alla bolag man investerar i. Men för oss är det extra viktigt i och med att vi är ju inlåsta med den här entreprenören.
Hur finner ni då bra tillväxtbolag att investera i?
Ja, när det gäller tillväxtbolag så då kommer det hela tiden, för de är ofta lönsamma. Och nu är det lite tuffa tider, så vi får hela tiden frågor. Både från hemsidan och andra aktieägare, och spiltarna har blivit mer kända. Så det kommer ju hela tiden. Som vi har ett sånt case nu som har kommit in, jag vet inte exakt hur, som är en ganska tidig fas, som en av våra investment manager har tänkt till på. Det här ska förändra en bransch. Vi satsar på det även när det kanske egentligen är lite tidigt. Men då brinner han för det, och vi kanske satsar på det här bolaget då. Men sen när det gäller stabila, lönsamma bolag ute på vischan så att säga, de hör ju normalt inte av sig. Om du har ett bolag i Småland, omsätter 100 miljoner och tjänar 10. Ja, de tar utdelning och tar ut låg lön och kämpar vidare. Utan där har vi gjort en kampanj och skickat ut brev med en viss kriterier. Den här, som har vinstgivande bolag som finns runt om i landet och som har besökt dem. Så där håller vi på och gör en uppsökande verksamhet. Och där har vi väl, sen tar det tid då. Men när de ska sälja sitt bolag, det tar längre tid. Man köper en immunitetspost, det kanske inte de flesta har tänkt på. 3 delägare, en vill sälja, en kanske vill sälja, en vill vara kvar. Då blir det ofta att man säljer hela, att man blir osams och börjar sälja hela bolaget. Men här finns det en möjlighet att sälja 1/3 till spiltan.
Hur ser era urvalskriterier ut när ni då ska välja ut bolag som ni tycker ska passa in i spiltans portfölj?
Vi är så breda. Vi håller på med fastighet, industribolag, håller på med finansbolag och techbolag. Så vi är otroligt breda. Utan det är just att vi brinner, ser att affärsidén är på något sätt tillväxtpotential. Och vi tittar givetvis på entreprenören. Så att det är mer att vi väljer bort saker, medicin eller konsultbolag är inte så sugna på, gruvor och sådana här som inte förutsägbara intäkter som är hög risk. Va? Det är mer att vi väljer bort. Och sen är det ju ofta då prisfråga givetvis, att man lägger massor med tid på bolag och sen nu har de kanske kommit ner i värde. Börsnoterade bolag har ju kanske förlorat 80-90%. Det är en handel varje dag, medan de här onoterade bolagen har ofta alldeles för höga prisförväntningar, för de har inte riktigt. Tog vi in pengar på en viss värdering, 100 miljoner, så tycker de att det är värt 80 idag. Men vi kanske tycker att det är värt 10-20, så då blir det ju ingen affär så att säga.
Och hur tänker ni på risk? Alltså hur sprider ni risk och hur tänker ni på storlek på investeringarna och antal investeringar?
Ja, där har vi ju en stor paradox med ett dataspelsbolag som investerar i. 2010, då tog vi faktiskt 10% av portföljen och satsade på, som blev en mega succé då. Sen har vi då vågat digga kvar. Men det som mest var över 75% av portföljen, nu är vi ner i strax under 50%. Men vi har ju sålt av lite successivt. Och år 2000 då satsade vi på sån här nytt bolag som skulle frälsa världen med en box som skulle vara bredband och telefon och allting. Och den gick inte alls bra om börsnoteras, så där fick vi inte tillbaka så mycket pengar på den. Va? Och då satsade vi 10%. Det blev en megasuccé, och fondbolaget, ja, då hade vi inte så mycket pengar. Då har vi kanske totalt satt 7 miljoner som har blivit en jättesuccé också. Så i dagsläget när vi tittar på nya bolag, då har vi sagt att vi måste gå upp nu då när vi har så mycket mer pengar. Så vi kanske, om vi sa 5-10 miljoner förut, så säger vi kanske 20 miljoner i tillväxtbolag. För där måste man ju ofta vara med att satsa mer pengar. Så där har vi några fall där som inte har gått lika bra. Där har vi fått kanske satsa 10 från början. Nu har vi satsa en gång till och en gång till och en gång till. Men när det gäller stabila, lönsamma bolag, då vågar vi satsa mer. Till exempel Carbomax har vi satsat 130 miljoner. Och vi håller på med ett bolag nu som är lönsamt. Där satsar vi väl 50 miljoner. Så vi försöker gå upp i storlek. Men det är ändå, liksom det vi pratar om, 1 eller 2% av portföljen. Eller P.O. Persson som var ett fastighetsbolag som vi bedömde som stabilt satsade i 230 miljoner. Så det var ju då kanske 3-4% av portföljen. Så det är väl hur vi ser. Då får vi ju stor risk eller stor möjlighet. En paradox kan man säga. Vi har 10% i spiltan fonder. Men för övrigt är ju portföljen extremt diversifierad med ett antal 30 bolag där vi är med aktiva.
Hur många bolag har ni typiskt i era pipeline som ni tittar på? Hur många investeringar genomför ni i snitt per år? Alltså nya investeringar?
Ja, vi har säkert inflöde på 300-400 idéer, men de flesta sorterar vi bort. Men vi kanske gör 2-3 nya investeringar i onoterade bolag varje år ungefär. Och vi har 3 pågående processer nu då, som vi troligtvis genomför innan juli. Vi har gjort två tidigare år. I år blir det, verkar det bli lite mer då.
Eviga ägare kan med rätt förutsättningar ha stora framgångar. Det är sagt, sen är något talking hur många innehav ni kan ha eller vill ha i er portfölj?
Ja, det är ju en hur stor organisation det ska vara, men på det sätt vi jobbar med. Vi har ju 4 investment manager. Och där finns ju liksom en 5-6 bolag. Om man är ordförande och aktiva i styrelsen så är det ju en begränsning då. Men sen använder vi även styrelsemedlemmar och i vissa fall andra samarbetspartners. Det gör ju att vi har väl kapacitet för några bolag till. Men det är ju en begränsning givetvis när det gäller nya bolag. Att vi måste ha någon som framförallt brinner för det också. Investment manager måste tycka att det här är jättekul, det här vi har jobbat med. Det är ju våra modell också.
Om vi går tillbaka till Paradox lite grann. Det är som du sa, strax över halva portföljvärdet av Spiltan och överlägset den bästa investeringen skulle jag säga från start. Berätta lite grann hur gick det igen till när ni fick upp ögonen för Paradox?
Ja, det var vår första investment manager som vi anställde 2006. Han började skriva brev till bolag. Det var faktiskt ett brev som han svarade på, att de brukar inte svara på brev, men det här lät intressant. Och så fick vi kontakt, så det var ju faktiskt en process på flera år där. Och sen träffade jag dem också, och de fick väl förtroende för Spiltan. Och så dök det här tillfället upp då, att det var väl en kund som inte betalat. De kom i lite ekonomiska behov du får in dem. Och då köpte vi, då satsade vi 10 miljoner för 30% av bolaget. Och sen efter ett år, då hade det gått mycket, mycket bättre. Då var dubbla värdet, så att säga. Men då ville de dela på sig de här två. De hade två delar, kan man säga, av bolaget. Så då ökade vi ytterligare. Och tillsammans med Fredrik Wester då, som också köpte på sig mer. Och sen det var väl bakgrunden. Och sen såg vi väl, det här med dataspel var ju, ja, vi har ju en kultur, gammal kultur i Sverige med, tack vare PC-reformen, att vi var duktiga på PC och sådär. Och sen såg vi det här, det hade precis börjat då 2009-2008, det här att man kunde ladda ner dataspelen var man än befann sig. Och det såg vi som en möjlighet. Tidigare hade man en sån här box som man skulle sälja via Walmart och den andra. Och det är ju ganska komplext att få ut här. Nu kunde man hitta de här. Paradox har ju sådana här superfans som spelar de här spelen hundratals timmar. Och var man än befinner sig. Om man nu vill spela eller typ andra världskriget, historiskt strategispel eller bygga städer. Ja, då var man än befinner sig kan man ju ladda ner spelet och spela de här spelen. Så det är ju det som är grunden för framgången, att man har spel. Så hela tiden kommer det fler spel, för man kan spela om de här spelen och få en ny upplevelse. Och sen har det växt då, från vi var över 17 anställda då, 2010, nu är det över 650 anställda. Så det har ju varit en fantastisk utveckling också. Och sen har det varit en annan värdering. Vi tyckte det var dyrt att betala 15 gånger vinsten 2010. Nu värderar ju börsen till 25-30 gånger vinsten. Och sen har ju vinsten gått från 2,5 till 1 miljard. Så det är klart att det har varit multipel expansion och en fantastisk vinstökning då, som har gjort att det blir en sån fantastisk placering.
Och även om ni är minoritetsägare, så vad bidrar ni till bolaget?
Ja, dels har ju då Håkan, han är gammal managementkonsult och är duktig och fått en bra relation med Fredrik Wester. Han har ju varit i perioder, nu är han ordförande igen då när Fredrik Wester är vd, så att han har ju varit otroligt viktig och jobbat med bolaget och strategiskt. I något fall har vi hjälpt till med, det var väl någon borgen och annat med finans, men jag tror att han har verkligen hjälpt till i bolagets utveckling och hur man är organiserad och hur man jobbar.
Så man kan påverka helt enkelt som minoritetsägare, man behöver inte äga hela bolaget?
Ja, men det är framförallt genom styrelsen och ha en bra relation med entreprenören då, kan vi säga. Det är ju viktigt då. Sen är ju ofta entreprenörer är ju ofta, de är envisa så att de inte är så lätta att styra kanske, men det får man ju leva med då, att man inte kommer med 10 bra idéer, kanske bara 2 sådana. Så det är lite problem man kan ha med entreprenörer.
Ert interna bygge och Spiltan Fonder är en annan mycket lyckad investering. Den gick ju dock ganska trögt under de första åren till den grad att jag har hört att ni övervägde en kort tid att lägga ner fondbolaget. Berätta gärna kortfattat om det och framförallt om de åtgärder som ni sen genomförde som gjorde att Spiltan kunde utvecklas till den fina kassakö som Spiltan Fonder idag.
Ja, vi hade var väl skickliga tur från början där 2003 att det var ett bra år. Då fick vi in pengar så vi fick igång verksamheten och fick in sådana här PPM-pengar. Men sen blev det ju lite grann, från början tyckte vi att vi har så bra fonder vi slår in det så att vi behöver inte ha någon distributionskanal för kunderna ska komma automatiskt också. Men det är ju en enorm tröghet att få in pengar från allmänheten men trots att vi hade bra resultat. Och sedan, vi hade ju en delägare där som vi köpte ut så vi tog över 100% av fondbolaget. Det var 2006-2007. Och sen kom vi krisen 2008 när volymerna gick ner givetvis. Och vi fick stoppa in pengar ett antal gånger under de här åren. Då. Och sen kom ju vändningen 2009 då. När börsen var ju som lägst i mars 2009. Och det började bli lönsamt. Men det var just 2000, det var nog sommaren 2008 vi hade styrelsemöte. För då kom ju några ledamöterna i styrelsen tyckte vi har hållit på med det här nu i 6 år. Vi har stoppat in pengar 3-4 år. Så är 3-4 gånger. Buffett har aldrig sagt några fondbolag. Varför ska vi hålla på med det här? Och då var det ju en diskussion faktiskt. Men det var inte någon som var uppe på agendan. Utan det kom bara att de kom på den här idén. Vi var ute på en i skärgården då. Så det blev lite påhoppat. Så jag blev ju riktigt sur då. Vad är det här för någonting? För jag brann ju för fondbolaget att vi skulle fortsätta det här. Och fick för med mig resten av styrelsen också att vi fortsatte då. Men så jag vet inte. På att det var nära vi la ner det tack vare att jag är också envis då.
Vilka åtgärder har ni gjort som har gjort att Spiltan Fonder har blivit så pass duktiga och framgångsrika idag om man tittar de sista 10 åren?
Ja, det är väl att vi har lyckats efter våra avgifter slå index och vi startade den här investmentbolagsfonden och som har varit en stor succé och då har ju folk kommit till oss först hittat oss via Avanza Nordnet och de här och sen har vi varit så framgångsrika att folk frågar även storbankerna. Har ni spilt några fonder och då har vi kommit in på Swedbank och de andra banken också. För att de vill ha, kan inte bara ha sina egna produkter som de hade från början. Så det är ju, framgången beror ju på att förvaltarna och Erik Brännström som är vd, som har varit vd fram till nu för något år sedan har varit otroligt duktiga. Och sen har det klart att det har bidragit lite grann att jag har skrivit de här böckerna som jag har delat ut och spritt det har haft en liten betydelse också. Men det viktigaste är ju när man är en liten aktör att du måste visa att du kan slå index och vara duktigare än stora förvaltarorganisationer som har en tendens att ha dåliga indexfonder. Då.
Om vi tittar på portföljen och om du vill lyfta fram ett par namn som kanske inte är jättekända som du tror extra mycket på de kommande åren, vilka hade det varit?
Ja, vi har ju bland techbolagen så har vi ett bolag Nuvair som håller på med mäter med en sån här system för att mäta hur man har astma då som har flyttat till USA och som håller på med kliniska studier där som kan bli en jättesuccé men det är också hög risk att kanske behöver mer pengar och det tar längre tid. Ett exempel på som vi har satsat ganska mycket pengar i ett annat är Collaboration Art som håller på med köper upp olika bolag som gör Google annonsering. Det är en ny bransch som har växt upp och där finns det ett antal så de bygger köper bolag med kontanter och lånar med egen aktie då och bygger upp en struktur som har på några år här. Det är 2 jätteduktiga killar som bygger det där som de har köpt bolag både i Danmark och i Norge och omsätter 300 miljoner i det här bolaget. Det är ju en framtidsbransch och man får lite samordningsfördelar när man blir större gentemot Google till exempel. Och sen när det gäller industribolag så är det ju det här Carbomax som vi köpte förra året. Det är ju också spännande med som importerar kol och legeringar till svensk stålindustri och gjuterier som faktiskt är en tillväxtbransch. Vi kom in till på ett förmånligt pris i och med att det var lite svårsalt efter Ukraina. Så det ser jättespännande ut men det är ju lite stabilare verksamhet än de här 2 andra. Ja, Collaboration Art är också lönsamt i och med att de här bolagen är lönsamma. Att man behöver sökordsoptimering av olika slag. Bolag det blir viktigare med nätet.
Sen 2021 så noterades Spiltan-aktien på innovativa NGM Pepmarket. Där den handlas en dag i veckan på tisdagar. Dessförinnan så kunde man ju handla den månadsvis. Så berätta lite grann om hur handeln har utvecklats och förändrats. För i praktiken innebar detta att man kunde komma åt aktien både på Avanza och Nord Nordnet och på andra plattformar.
Ja, det var minst tröget där med Peppis. Man var tvungen att bli kund och det är alltid lite böcker. Nu är det ju liksom att man koncentrerar handel en tisdag i veckan och man kan handla i Avanza, Nordnet och precis som alla andra bolag då, fast det är en dag i veckan och sen har det, är det inga robotar och sen får vi en del av courtaget. Så det är väl, har fungerat jättebra. Sen är det stort intresse för Spiltan-aktien, så vi har gått från 4 000 ägare, nu är väl över 20 000 faktiskt på de här 2 åren då. Så det har väl varit jättekul och sen har vi ju i och för sig lite säljtryck då. Vi har många nu som köpte aktier som är i min ålder som köpte aktier för 3, 2, 3, 4 och 5 kronor då. Som har fått en fantastisk resa. De behöver ju pengar till sin pension och sina barns lägenheter och spela golf och ha något på med. Så att jag har ju säljtryck då. I och med att det har blivit en ganska stor del av deras förmögenhet. Så det är ju en liten utmaning vi håller på att jobba med.
Vilka fördelar ser du med den här kraftiga ökningen av antalet aktieägare från 4 till 20 000?
Ja, det är, om vi inte hade haft den här ökningen så hade vi ju haft ännu lägre, högre. Nu har vi rabatt. Alltså, det börjar med jättestort intresse. Då hade vi 35% premium på aktien då i december 2021 och sen då både börsklimatet har påverkat, sen är det här säljtrycket från gamla aktieägare som inte hade haft alla de här nya, men då köper man ju 10-100 aktier och de kanske säljer 10 000 aktier, så det krävs ju många nya aktieägare. Och sen är ju möjligtvis en nackdel då med det här peppmarket, det är att institutioner vill ju ha kurs varje dag, så att vi har inte fått in några nya institutioner som vi kanske skulle ha haft om vi hade. Men jag bygger ju ett nätverk och tycker det är kul med Spiltan och vill ha långsiktiga ägare, och institutioner har en tendens att vara lite mer kortsiktiga då. Så att det är väl en faktor också.
Likt Berkshire så har ni en helt annan relation till era ägare än vad många andra investmentbolag, speciellt svenska investmentbolag, har. Kan du berätta lite grann vad tanken och varför är det så? Hur ter det sig?
Ja, det är väl lite grann vad jag sa tidigare. Vi ser våra aktieägare som partners och det var det naturligt när vi var 20 stycken och ha en trevlig årsstämma i trädgården hos vår ordförande. Höll vi på med fram till 2010 då. Och det har vi fortsatt med då. Så det är ju en viktig del att vi har en sån kultur. Vi ska ha en trevlig stämma där man kan ställa ha lite trevliga aktiviteter och bjuda på mat och någon present. Och där man ställer sig till svars då från att ledningen eller aktieägarna har möjlighet att fråga både mig och övriga ledningspersoner. Så det är väl en viktig del. Och sen är det ju med informationsgivningen då att vi försöker, nu är det ju mycket reglerat med börsen. Vi kommer ut med substansrapporter varje månad och vi har livestreams då efter varje kvartal. Och sen, ja, till exempel, det är ju en sak vi gör, vi skickar faktiskt fortfarande ut vår årsredovisning. Nu av kostnadsskäl så är det så många som har få aktier, så vi har ju skickat till de största aktieägarna och de flesta försöker ju undvika det. Av miljöskäl får du fylla i, skickar vi inte ut årsredovisningen, men det gör vi också. Så att vi försöker ju vara mer aktieägarvänliga än de flesta andra bolag.
Jag kan faktiskt passa på att rekommendera att Spiltans årsredovisning är faktiskt ovanligt roliga att läsa jämfört med så här, traditionella investmentbolags årsredovisningar. Innehåller oftast ganska mycket extra information som kanske inte är strikt nödvändigt att ha med i en årsredovisning, men som är väldigt intressant att läsa. Så man kan faktiskt utvecklas som investerare själv om man läser typ 10 stycken Spiltande årsredovisningar.
Ja, och de finns ju på nätet nu, så man behöver inte skicka efter dem, så att säga. Så vi har ju, och försöker, jag försöker ju vara lite, Buffett skriver ju brev till sin aktieägare varje, och det är ju liksom ambitionen att förklara för någon som inte är så jätteinsatt vad som har hänt och vara ärlig med lite misstag också. Försöker väl göra det på samma sätt, att göra en liten övergripande bild av. Och sen har vi då våra olika investment manager beskriver något bolag och sen har vi en liten ruta på varje bolag då där vi är aktiva för att visa vad vi håller på.
Jag tänkte passa på nu när vi har någon som har varit med när statslåneräntan var 500% att fråga en privatperson som sitter med ett huslån, högre inflation, räntorna här för att stanna. Vad borde man göra? Hur ska man agera, tycker du?
Ja, det är ju inte så lätt att givetvis. Men själv är jag lite riskbenägen, så jag har väl både sommarhus och lägenheten var 50% lån. Men jag har konstaterat att det jävla var den stiger. Nu får jag ha koll på när räntorna. Jag har autogir och det är helt andra belopp. Så att det är inte lätt. Så det är frågan då vad som händer om det blir. Och jag tror ju kanske att fastighetsbolagen, eller när räntan sjunker, eller om den sjunker, så kommer ju fastighetsbolag till exempel gå upp. Idag är räntan viktigaste råvara. Men det finns nog risk att det här gamla, det var nog en unik period. det här med minusräntor och nollräntor, så det kommer inte komma tillbaka. Sen kan man ju spekulera, kommer vi komma tillbaka med lägre räntor inte, men det finns någon risk att det inte kanske är några större räntesänkningar. Och jag läste både Economist och Howard Marks, en känd amerikan som har kommit ut med sina memo. Det var också en grej jag läste faktiskt i veckan. Så man ska nog, det här med prognoser är svåra att göra, speciellt om framtiden. Så att jag tycker inte man ska ge någon prognos, men man ska nog räkna med att det kan, här höga ränteläget består eller kanske inte går ner så jättemycket. Och då måste man ju kanske amortera så man får ner sina kostnader och kan istället för att köpa mer aktier kanske man ska amortera på lånen då, om man kan.
Finns det några frågor som du gärna skulle vilja svara på som vi inte har ställt?
Nej, jag tycker vi har gått igenom jättespännande lite mer. Du var väl påläst om historiken där, så lite kul att berätta om det som ofta inte blir mest nutid så att säga. Men det är ju fantastiskt det här med att man kan, jag har ju alltid extremt tur, men paradoxen är just att man kan köpa och behålla. Det vanligaste misstag är att man säljer bra bolag för tidigt, och det tycker jag visar med en paradox med, och att man ligger i och med spiltna fonder och det visar med spiltna aktien också. Jag har ju haft många aktieägare som är jätteglada att vi inte handlat varje dag. Vi hann först var vi onoterat fram till 2003 och sen har det varit lite bökigt att handla. De är ju jätteglada, annars hade de ju sålt aktien den dubblar sig första gången. Så att det visar just här med långsiktighet och köpa och behålla. Att det är modellen, både i våra egna innehav och spiltan aktien. Och inte det här med, och det är klart att vi har ju gått ner, det är samma Buffetts börsätt, vi har gått ner 50% tre gånger på 50 år. Så det är klart att om vi säljer nedgången, det är samma då när vi handlade spiltan aktien för första gången. Då 2001 kostade aktien 6 kronor, så handlade vi den första gången. Och då var ju aktien ner i 2,70. Så spiltan aktien halverades också då. Så det var några som var sura på mig då. För då hade jag handlat själv och sålde till mina kompisar för 6 kronor. Då var de sura då. Men det tog det 7-8 år innan jag var tillbaka på 6 kronor igen. Och sen då från 2010 framåt har det varit en stor succé då. Att det gått till 220-230.
Vem tror du skulle vara en bra och lärorik framtida entreprenörsgäst i vår podd?
Jag funderar faktiskt på det lite grann. Men ni är ju nere i Malmö. Ni har ju två av mina ursprungliga aktieägare. Det finns nere i Skåne. Dels är det Carl-Axel Granlund. Han är ju en stor fastighetsägare. Han äger aktier i Spiltan faktiskt. Han var med från 86 tror jag. Så han har ju inte riktigt byggt upp en imperium som hans barn tar över nu där med fastigheter, industribolag, och han är med i styrelsen i Peab, så han tycker han skulle vara intressant. Och sen har jag faktiskt en annan aktie, det var min korridorskompis i Linköping, Mikael Aru. Han har ju varit på finansbolag, han har varit vd för Zoega och varit en stor karriär inom och Orkla. Och är lite styrelseproffs numera. Så han är med i styrelsen i vårt familjeföretag Börjessons bil. Och även med i några, han har varit med i Cloetta på börsen. Och även Vina Video heter det, ett vinbolag som finns på börsen tror jag. Som han är med i styrelsen också. Så att han kan nog vara spännande att höra hans erfarenhet under alla år också. Så det var två, han bor i Viken utav Helsingborg.
Då kommer vi kontakta dem och hälsa från dig helt enkelt.
Ja, vi får se om de ställer upp.
Jag tänkte vi skulle kontakta Günther Mårder också. Du har precis skrivit en bok med Günther som heter Så här blir du miljonär som företagare. Kan du berätta lite grann om den boken innan vi avslutar?
Ja, det bakgrunden är ju att jag, de andra böcker jag har skrivit om Buffett och miljonär, det är ju liksom sparande och hur man ska, och lite grann med syfte kanske jag har delat med spiltan fonder och få in mer sparat eller ägare till Spiltan Invest. Men sen har vi ett behov av att utbilda eller lära det här med minoritetsposter. Så det är ju en baktanke jag har med boken. Så höll jag en utbildning för ett antal år sedan som heter Academy Excellence, där jag just gick igenom företagens privatekonomi. Så det är ju en del att man ska, dels kan man fundera på, ska man bli företagare? Det är ju en frågeställning man kan fundera på. Den. Och sen är det, hur får man ut sina pengar löpande? När man har ett företag, vad ska man ta ut, lön, utdelning och så vidare. Och sen då, när man ska ta in pengar, vad är det man ska tänka på då? För då tar man ett första steg till en försäljning eller någon notering. Och sen då det som är kanske mest spännande, dels den största delen, det är just om man byggt ett bolag 20, 30, 40 år, vad ska man göra med bolaget då? Ska man låta sin familj, ska det bli familjeföretag, ska man sälja till industriella aktör, till en finansiell aktör, minoritetspost, någon som typ Spiltan, till personalen, ska man bilda en stiftelse? Så där ger jag bara ett antal exempel. Så här har det gått. För problemet är när du väl har sålt ditt bolag, du har aldrig gjort det här förut, då kan du inte vrida tillbaka klockan. Så därför ska det ge lite inspiration, tänka på vilka olika möjligheter det finns. Och ibland går det bra för de här olika aktörerna. Eller typ, och att det här med vem som äger ett bolag är otroligt viktigt. Det är väl budskapet i det här. Mm. Och sen lite grann vad man ska göra med sina pengar då, om man nu har sålt sitt bolag. Och där är det också med det här med trädarbolag, att man kan faktiskt sköta det själv. Och jag tror att det finns jurist då, om man säljer sitt bolag och så ringer börsmäklarbanken och man gör för mycket, håller på att köpa och sälja, man gör för mycket transaktioner. Så det tror jag man ska kanske ha andra intressen och, eller börja hjälpa, bli lite affärsängel och kanske hålla på med det istället för att hålla på med transaktioner då på börsen, som kan vara lite farligt. Och lite om det också.
Jag tänker att vi rundar av. Jag skulle riktigt ett jättestort tack för att du ställer upp för oss och våra delägare. Det är jätteuppskattat. Fantastiskt kul att ha dig med.
Tack så mycket. Vad kul det är. Ska jag sprida det på mina kanaler också. Jätteskoj med.
Tack så mycket.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.